Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Men hörni, alla kära gynpoddare, nu är vi igång och vi poddar med Kakan Hermansson.
Och alla underhuden lyssnare, vi gör en sån bra mashup. Här är mina sexiga trosor, jag ska på mig sen.
Alltså,
yes.
Vi har drar upp ett par trosor ur fickan och kavajen.
Så ren också.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Vi kliver rätt in i den här podden. Det är så kul. Det är en ny setup för oss idag. Kaka, du säkert, du som är en liksom, erfaren poddare, du har säkert gjort det förut. Men nu ska vi köra gynpodden och underhudenpodden i ett avsnitt, eller vad man säger. Så att vi kommer få ställa frågor till dig och prata om det vi vill prata om. Och du kommer ställa frågor till oss. Och
ja.
Så vi har två agendor idag.
Men då kan ni också, alltså för underhuden-lyssnarna, kan inte ni presentera 10 sekunder var?
Ja. Vi är ju systrar. Jag heter Helena Graflund Lagerkrans.
Jag heter Lydia Graflund.
Och vi är de som gör gynpodden sen, ja, men nu är det ett halvår, lite mer tillbaka.
Fantastiskt.
Ja, det är en ljuvlig podd, för vi får tillfälle att prata med de mest fantastiska gästerna. Det är ju mycket läkare och människor som jobbar inom kvinnohälsa, men också fantastiska härliga gäster som du, Kakan, som har så mycket att ge till kvinnor.
Och så har vi lite olika bakgrund. Du är gynekolog.
Och förlossningsläkare.
Och jag är ekonom och har jobbat inom tech i flera år.
Fan vad sjukt att bli ekonom. Alltså gynekolog, det fattar jag 100%. Men det är imponerande.
Men tycker du? Det är ju mer slasktratten för de som inte kanske riktigt vet vad de vill i livet.
Ja.
Jag känner inte att det är så imponerande.
Faktiskt. Nej, men jag kände lite så här att du kanske brukar jag få så här sjukt kul ur läkare. Och nu känner jag, nej. Det blev lite fokus på ekonomi.
Nej, alltså jag menar bara, jag skulle inte kunna tänka mig något tråkigare.
Det var ju det hon menade.
Och jag hade inte kunnat tänka mig något roligare. Nej. Men jag har också IG matte B 3 gånger. Så att du förstår att jag är med så här, wow. Så att jag hade inte klarat en dag på någon av er utbildning.
Nej. Okay.
Men så jag blev keramiker istället.
Men är du utbildad keramiker?
Ja.
Berätta om hur blir man.
Nej, jag kom på någon förberedande konstskola. Så gick jag 5 år på Konstfack. Så jag har alltså mer studielån.
Än vi här.
Som läkare. Och tjänar... Nej.
Inte
så mycket.
Nej. Men det gör man inte som läkare heller, om jag nu ska vara helt ärlig.
Va?
Nej. Men man tror, alltså, många tror liksom att läkare är så här väldigt
väl
avlönade.
Du har jobbat hur länge som helst.
Man behöver inte prata om min lön. Men den är inte... men Kakan, alltså, när jag läser på om dig... Alltså, jag kan ju inte säga att jag är läkare. Men du är typ allt utom läkare och ekonom.
Alltså, vad jag känner ibland. Jag är typ lite läkare. Jag har väldigt bra kunskap om kroppen, brukar jag säga.
Men då kanske vi kan komma tillbaka med lite frågor som ligger utanför gyn, som inte jag kan så mycket om, som du kan svara på.
Njurar. Jag är jättebra på njurar.
Okej, hur många har man?
2. Alltså inte alla, men de flesta har 2.
Ja, det är bra.
Min mamma har en njure som liksom håller på att flytta sig lite så.
Är det sant?
Och mina njurar är...
Hur mår de?
Ja,
idag? Hur mår de idag just?
Idag helt okej. Ja. Igår var jag röntgade dem. Jag har en kronisk njursjukdom.
Som heter?
Nej, men alltså, sitter ni ner? Det här är det osexigaste. Det heter svampnjure. Jag saknar ett citrat. Det är inte mer med det.
Men förlåt,
det är så jävla osexigt.
Svampnjure, på riktigt så vet inte jag vad det är.
Nej, men varför ska du veta det?
Exakt. Men för jag är ändå läkare.
Jo, men du är gynläkare. Du vet ju vad gynsvamp
är. Det är ändå några decimeter från fittan. Alltså, jag sa till min gyn när jag var där... när jag var där härom sistens. Jag bara, vad slutar ditt fält? Är det salta biten eller? Hon bara, ja.
Ja, njurarna, de går, alltså, ja. Nej, men liksom, urinledarna går ju ner till hela
vägen. Ja, men alltså, för då är det, man ligger där med fittan i värdet. Mm. Och så under fittan så är det liksom det där mellangården. Mm. Och sen kommer röven. Ja. Och där är det slut. Där slutar ditt jobb.
Ja, men det är så himla sant. Det här har vi ju pratat om, Helena. Mm. När jag pratade om hemorrojder någon gång och du bara, det där är inte... Nej. Det där är inte ditt område.
Nej, alltså nej. Vi är ju väldigt, men nu pratar väl du om det var nej, du pratar om gynekologens jobb. Ja, precis, exakt. Förlåt. Ja, nej, den slutar vi. Ja.
Nej,
anus gillar vi ju inte så jättemycket.
Vad heter det? Anus?
Nej, men det, alltså, du vet, de kommer till hemorrojder och jag känner mig osäker.
Vilken läkare är det?
Det är, alltså, det är ju kolorektalkirurgen.
Kolorektal.
Alltså, min kära vän Fritjof.
Men är Fritjof det? För jag trodde Fritjof, han tog ju bort prickar i ansiktet på dig.
Ja, men det blev ju så där just för att han är stjärtläkare. Man ska... Var person ska ha sitt område. Hur som helst. Men okej, så du är keramiker. Och sen utöver det så är du, nu läser jag innantill här, feminist. Konstnär, programledare, DJ, skribent, författare, hudvårdsnörd, beautybloggare.
Kan vi gå tillbaka till ordet feminist? Ja, men är det inte alla
är
det?
Min nästa fråga.
Alltså skojar du?
Ja, men det är det.
Folk är verkligen inte feminister.
Men jag tänker, inte det är en grundläggande ändå... åsikt man bör ha som rimlig person och att man inte ska behöva lägga till epitetet.
Det är väl två helt olika saker.
Är det det?
Tycka att någonting ska vara grundligt.
Ja, och att det är det. Jag håller med.
Nej, folk har ingen aning. Alltså att vara feminist för mig är så här, då har du koll på så här, normaliseringsprocesser för män som misshandlar kvinnor. Då har du en aktiv åsikt om prostitution. Då känner du till härskarteknik. Nej. Folk är inte feminister.
Men du, kan inte du, nu kommer du in på det, så ska jag fråga dig. Vad är att vara feminist för dig? Det är att ha kunskapen om hur orättvisor och ojämlikheten ser ut mellan könen, eller?
Ja, men jag tänker att det är så himla mycket... Ja, alltså dels inte bara mellan könen, utan också bara hur det är för kvinnor och de andra som inte är kvinnor eller män. Mm. Och också så, vad problemet är, alltså liksom... Vad har man för samhällsanalys? Och också, vad vill man göra åt det? Att man har liksom en strategi för det. Mm. Det tycker jag liksom är viktigt. Sen behöver man inte ha det varje dag. För man blir ju väldigt trött. Liksom. Mm. Men
du har varit feminist sen du var barn.
Ja, det var ju lite tidigt kanske. Men... så är det.
Ja, okej. Men så tänkte jag... jag känner att vi får ha en liten agenda här nu på vår sida först. Och så får vi... Så...
För jag är så bra på att avbryta.
Ja, och snacka på. Ja. Det är jättebra, det är ju väldigt roligt. Men jag tänkte så här. Vi har ju ganska nyligen poddat med Lena Möglin som är gynekolog och som nu jobbar på Mamma Mia på mottagningen för sexuell hälsa innan hon varit på HBTQ-mottagningen på SÖS.
Ja.
Henne poddade vi om hur det är att vara HBTQ-person i Sverige idag. Framsteg som sker, men också alla orättvisor och diskriminering som finns.
Är hon HBTQ själv?
Ja. Mm. Men så intressant att få prata lite om de frågorna med dig. Ja. För att det som är, alltså, är man då heterosexuell kvinna, då tänker man ju inte på det här särskilt mycket, speciellt om man lever i en värld som, alltså på kvinnokliniken, jag tycker inte att det förekommer någon diskriminering, jag tycker inte att det är något konstigt, jag har ju inte på ögonbrynen om en kvinna kommer att se att hon lever med en annan kvinna eller är trans eller vad det kan vara, men så är det inte att vara HBTQ i Sverige idag, så enkelt är det inte.
Nej. Och det är också så intressant för att det är väldigt många som upprepar att HBTQ-personer har det så bra i Sverige. Det är aldrig HBTQ-personer själva som säger det. Kanske några väldigt rika så här, nyliberala bögar som har stora och dyra lägenheter som liksom är intresserade av surrogatmödraskap. Det är de, men vi andra tycker inte det.
Nej. Men, och var tycker du den största diskrimineringen ligger? Var är det till exempel då inom sjukvården så förekommer ju diskriminering, vilket leder till faktiskt försämrad hälsa. Ja. Är det någonting som du har upplevt?
Ja, absolut. Att jag kollar på mina transkompisar som får vänta i, alltså inte bara att de får vänta på till exempel kanske om de vill börja på hormoner eller om de vill operera sig eller behöver inte, det handlar inte om att vilja.
Nej.
Utan att det tar år innan de ens får komma och börja sin utredning.
Mm.
Och det påverkar ju hälsa. Det handlar ju om liv och död för väldigt många.
Mm.
Och jag menar... ur ett feministiskt perspektiv när det kommer till vården, så handlar det ju också om ett klassperspektiv och ett perspektiv med människor som utlandsfödda eller som rasifieras.
Mm.
Allt det måste man ju ta i beaktning.
Mm.
Jag tänker absolut att sjukvården är problematisk, men det är ju allt möjligt. Alltså, så länge kvinnor är rädda,
mm,
så länge, alltså, patriarkatet är så smart, så vi vet ju inte varken in eller ut längre.
Mm. Mm.
Jag menar, jag vet ingen tjej som inte haft ätstörningar.
Mm.
Jag vet knappt någon tjej som inte har varit med om ett sexuellt övergrepp, mer eller mindre.
Mm. Mm. Eller som är rädd för att gå ut när det är mörkt.
Ja,
det
precis.
Vet man ingen. Det är ja. Alla tjejer.
Mm. Ja. Och problemet är väl att män är så jävla dumma i huvudet. Så många är så dumma i huvudet och mm. inte tar sitt ansvar.
Mm.
Och att det är vi kvinnor som sitter på våra kammare, sitter mm. på våra möten mm. och försöker lösa problemen som män skapar som hela tiden.
Ja, precis. Mm.
Jag brukar inte vara så tvåkönssystem, för jag Nej. Tror inte på det. Men när man pratar om, liksom, om den sortens förtryck.
Om man ska hårdra det.
Ja, mm. precis.
Vi poddade ju med Amanda Oxell här för några veckor sedan efter det avsnittet. Jag vet inte om du följer
Vem
henne
är det?
På Instagram. Hon är journalist.
Mm. Nej, hon är PR-kommunikation håller på mycket med. Hon startade annonsrådet för några år sedan. Och hon hette Amanda Olenius tidigare, nu har hon bytt till Amanda Oxell.
Men, och det, då var vi inne på det här. Hur man strukturellt beter sig och fortsätter att bete sig på ett visst sätt baserat på hur vi har fått lära oss att bete oss. Alltså från just de här skönhetsbolagen. Vi hade mycket fokus på skönhetsbolag då.
Mm.
Och hur det har fostrat oss till beteenden som är helt sjuka.
Mm. Gud, alltså.
Alltså vi bara går in i det och man känner hur man pratar om, kommer in i bara vanliga vardags situationer som man inte tycker om eller som man inte kanske ens reflekterat över att det inte är bra, men som kommer från det här och man inte förstår det själv.
Mm. Ja, och det är det som är också grejen med att vara feminist. Då får man helt plötsligt svaren på alla de här frågorna varför man har mått piss och känt sig paranoid.
Mm.
Eller om man liksom blir en, vi som är vita liksom blir goda antirasistiska allierade till våra rasifierade kompisar. Då förstår man varför de går runt och mår piss och känner sig helt paranoida för att de blir matade med att det är inte rasistiskt. Eller vi blir matade med att det är inte sexistiskt.
Mm.
Och så är det hela tiden.
Mm.
Och jag blev ju feminist alltså alldeles för tidigt för att jag skulle kunna typ comprehend vad jag tog in.
Hur blev du det?
Nej, men jag förstod liksom, det var som att jag bara la ihop ett och ett och bara, för jag hade så mycket kvarsittning i skolan, typ i femman när jag var 11. Och då var det som att jag bara, jag pratar en del i klassen, det ska inte sticka under stol med, men jag är skitduktig, jag har alla rätt på alla prov och jag är grym, och när killarna gör det, det är bara jag som sitter och skriver om så här, Sveriges fauna och Sveriges landskapsdjur varje dag efter skolan. Det är bara jag som får kvarsittning. Jag bara, vad är skillnaden? Det är att jag är tjej, och jag kommer ihåg att jag sa det till min lärare. Varför får jag kvarsittning när de andra pratar lika mycket? Och det kunde hon inte svara på.
Fy fan, vad sjukt.
Ja, men jag menar, och det är en sån liten del av patriarkatet. Och jag menar, för mig finns det inte en, i och med att jag blev feminist så tidigt, så jag har utmanat normen också med att levt lesbisk så länge att, och ser ut som jag gör. Jag är inte 1,75 och väger 45, utan jag väger 100. Och det är så provocerande. Det finns ingenting som är så provocerande som en kvinna som tycker att det är okej att vara tjock.
Och du tar så mycket plats.
Ja, precis.
Alltså, du kommer ju in här och det känns som att du äger det här kontoret.
Jag vet, det är helt sjukt. Mitt ex brukade säga att jag kom in i rum och att jag var som överklass. Och det är jag verkligen inte.
Nej. Men var får du den liksom
pondusen
ifrån? Har du alltid varit sån? Det har inte kommit liksom
nej.
Ditt kändisskap eller?
Nej.
Nej.
Jag tror kanske snarare att jag har fått en karriär på grund av att jag är så.
Mm.
Jag tror dels att jag är ganska obrydd.
Mm.
Att jag inte, jag bryr mig inte om, nu är jag, alltså när jag är 40, jag bryr mig ingenting om typ om hur jag ser ut.
Nej.
Förutom att jag vet att jag ska sätta håret idag.
Mm.
Jag har lite fett hår, absolut. Mm. Nej, men jag bryr mig inte så jättemycket om hur jag ser ut. Jag är också så... kanske inte... Alltså, jag vill inte bli omtyckt av alla. Jag vill bli omtyckt av smarta människor och mina vänner.
Mm.
Och att jag har varit i så många konflikter att...
Couldn't care less längre. Nej, fattar.
Alltså det är ju massa olika komponenter såklart. Mm. Från min barndom och framåt.
Mm. Men alltså, jag vet att jag är tråkig, men jag måste få gå tillbaka till, till vården. Alltså Lydia säger alltid att jag går tillbaka till min vård.
Men jag älskar vårdaspekten.
Kan vi prata om din graviditet?
Ja, men vi ska absolut prata om graviditet, ja, och din mamma och ditten och datten. Men jag måste gå tillbaka.
Nej, men du, du kommer vilja prata om det.
Ja,
ja. Men om du någonsin väljer att och kan.
Tack. Om jag någonsin väljer, för i våran familj känns det som att det är en självklarhet att man ska barn. Nu ska jag sluta peka kniven på
dig. Men vadå, alla kan ju inte få barn.
Men alla kanske inte heller vill få barn. Men det är ett annat poddavsnitt.
Absolut. Mm.
Det finns massa otroliga ni kan intervjua då. Mm.
Ja, frivillig barnlöshet, inte ofrivillig barnlöshet. Det skulle vara faktiskt.
Men måste man bli kallad frivillig barnlös då? Kan man inte bara få vara människa?
Men gud, vad ska vi... Nu ska vi podda om att vara människa. Men kan jag bara få gå tillbaka då? För det jag skulle säga då, det är ju det här med då att hbtq-personer känner sig diskriminerade i vården. Och då var det några exempel som togs upp. Till exempel att man inte går på sina screeningkontroller för cellförändringar, vilket förebygger cancer. Och att man heller inte går på sina mammografier i lika stor utsträckning.
Och varför tänker du att vi inte gör det?
Ja, alltså för att man inte vill bli ifrågasatt på, eller man är rädd för att man ska få frågan om man är om man lever med en man eller en kvinna.
Det, alltså det här var information inte från Lena när vi poddade med henne som läkare.
Man känner sig inte respekterad och trygg. Alltså jag var ju på Mamma Mia en gång. Sen gick jag på Mamma Mia SÖS när jag var gravid. Men jag gick till en gynekolog, en kvinngynekolog. Mamma Mia Söder hade gjort en grundlig research. Vad jag kunde gå i Stockholm hos gyn som var HBTQ-certifierade. För jag ville inte ha en fråga. Har du partner? Ja, äter du p-piller? Varför skulle jag äta p-piller? Ja, men du har ju en partner. Ja, men det är ingen. Alltså, jag ville ha någon som var certad liksom. Mm. Jag sa till den här gynekologen som var kanske ändå så 55 års ålder. Jag bara, jag är så glad för att komma hit för att ni är HBTQ-certifierade. Och då kollade hon på mig och hon bara, ja men det är ju inte så himla krångligt. Jag menar, oftast handlar det om att ni är väldigt paranoida. Mm. Och det tycker jag säger väldigt mycket. Alltså hon var ju helt dum i huvudet.
Men vad, jag tyckte du sa att det var på HBTQ-mottagning. Alltså på SÖS. Det var det.
Nej, det var inte på SÖS, det var i stan. Okay. Hon sa, ja men det är ju för att ni är så paranoida. Ja. Man bara, att du har mag att säga detta. Mm. Också bara, varför tror du att vi är paranoida? Vi har inte vågat hålla våra tjejer i handen. Vi har inte vågat komma ut. Alltså, berätta inte för mig hur jag ska... Alltså. Nej. För mig finns det ju... Ja.
Mm. Det är starkt.
Nu går jag på Octavia.
Mm. De är bra.
Otroliga. Mm. Typ var där hela tiden. Ja,
de är så härliga. Där har vi varit.
Går ni dit ihop eller?
Ja, alltså vi går dit tillsammans inte. För undersökningen.
Hur mysigt med en sån twin bed?
nej, inte alls. Vi var där och pratade med gynläkarna där.
Ja, om typ gympodden. Ja.
Om du känner lite, nu är det något som är fel. Brukar hon kika då?
Nej, aldrig. Men däremot kan jag ringa dig.
Ja, om allt.
Ja, det kan jag det.
Ja, det tänker jag att du gör. Det är i varje fall väldigt mycket frågor.
Ja, nej men ja.
Men
där går gränsen.
Under huden.
Kan inte vi prata om när du kom ut?
Nej.
Inte?
Och det alla heter oss är helt besatta av att prata om när man kom ut.
Men det är ju för att det är så intressant.
Varför det?
För att förstå, kanske för inte för sig själv, för nu är jag 30 och jag tänker att man borde ha märkt om man skulle vara homosexuell.
Sen tar du en ecstasy och då står du där med tungan i halsen.
Men
på honom.
Men vad vill jag höra? Berätta nu.
Nej, men jag tycker jag kommer ut hela tiden.
Ja.
Jag har kommit ut för mig själv. Jag har kommit ut för mina föräldrar. Första personen jag kom ut för min syster. Hon bara, jaha. Alltså brydde sig ingen. Nej. Jag är uppvuxen med mina föräldrars bästa kompis. Alltså, han är vår gudfar. Jag är uppvuxen med att det var... Våra föräldrar sa, om ni är homosexuella eller bi så säg det till oss. Det är ingen grej.
Är inte det fantastiskt?
Jo, och jag tycker mer och mer att jag ser föräldrar i min ålder och generationen äldre kanske som säger så till sina barn. Du tjänar tjej eller kille? Att det liksom blir...
Så pratar jag med dina barn.
Det är jättebra, det ska man göra.
Precis, nej men jag har kommit ut om och om igen. Och speciellt när jag var gravid. Alltså jag var så arg under hela min graviditet. Människor som jag var liksom ändå kompisar med frågade, vem är pappan? Och jag sa, du vet väl om att jag och då liksom den andra mannen, det är vi som ska ha barn. Varför skulle vi ha en pappa? Mm. Jag orkar inte ens vara trevlig. Mm. Nej, men jag menar... Jag bara, men du måste förstå att det heter donator. Alltså jag var så arg för att folk är så jävla dumma i huvudet. Mm. Att man inte kan tänka till.
Men å andra sidan så är det ju inte helt ovanligt att ett till exempel då lesbiskt par skaffar barn med ett bögpar.
Nej, men det var inte det de trodde.
Nej, okay.
De menade, vem kommer sperman ifrån? Mm. Och det är mycket vanligare att man får sperma från sjukhus eller någon privat instans än att man går och bögar loss med ett annat par. Mm.
Men jag läste ett citat från dig som du som på tal om det här som vi pratar om precis just nu. Då sa du så här, gud du ser, jag har gjort lite research.
Bra gumman! Ja.
Då sa du så här, HBTQ-personer lever liksom inte som straighta personer, även om ni vill tro det. Vi lever med mer psykisk ohälsa, självmord är mer frekvent. Vi kommer ut varje dag. Och varje gång vi kommer ut håller de flesta av oss andan för att avgöra responsen. Är detta okej? Okay? Är jag liksom accepterad? Mm. Himla ledsen jag läste det.
Gud, så jag fick gå så jag bara, så starkt citat.
Ja, men så starkt citat.
Men jag märker det för att jag dejtar också en kille nu. Mm. Och då, jag märker att jag är helt... Jag kommer ihåg att jag träffade en kille för typ 10 år sedan. När jag var ute och reste. Mm. Var 10 år har jag sådana straighta nedslag. Nej, men då...
Går du alltid tillbaka sen? Vad tänker du?
Nej, alltså nu tror jag att jag är faktiskt lite fast.
Det är ju
väldigt förtjust.
Mm. Ja,
det är härligt. Ja, det är så härligt. Mm.
Men är ditt liv lättare då nu när du lever med en man? Behöver inte du komma ut
jag
varje dag?
Jag lever liksom eller? Inte med honom. Nej. Utan alltså han gör sin grej, jag gör min grej. Mm.
Men ja, okej.
Okay. Jag vet inte. Nej, alltså jag måste ju komma ut igen.
Sen, nästa gång, om det skiter
sig. Men nu? Jag kommer ju ut och säger att det är en kille. Jag tycker inte, men jag orkar liksom inte vara så. Jag tycker liksom inte att det är en grej.
Nej.
Men folk sätter ju liksom...
Lablar.
Ja, men folk sätter liksom smoothen i halsen när jag berättar det.
Mm. Så nu, men, tyckte du det var känsligt att berätta?
Typ värre att komma ut med att jag dejtar en kille än... Mm. Ja, eller det var så jävla länge sedan jag kom ut som lesbisk. Mm. Och jag levde så starkt med den identiteten i så många år. Så att jag har typ en lesbisk identitet fortfarande. Jag antar att det får vara så.
Mm. Mm. Ja. Mm. Då får det väl vara så då?
Ja.
Underbart. Mm. Okej. Okay. Ja, men nu känns det som att min nästa fråga var liksom lite passé redan. För att du är uppvuxen i en katolsk familj.
Sådär.
Mm. Ja.
Min mamma konverterade... Mm. När jag var 12 och min pappa när jag var typ 21. Så att,
till katolicism?
Ja. Mm. Så jag har inte tagit första kommunionen. Jag är inte uppfostrad liksom.
Mm.
Alltså jag har läst barnens bibel. Lite. Mm. Mm. Jag har pluggat teologi. Min pappa är teolog.
Mm.
Men jag har liksom
men
inget
det
sånt.
Det är ingenting som påverkar din liksom, alltså, kulturen i familjen? Sådär.
Jo, för de är absolut. Många... Alltså på ett otroligt sätt. Mm. Alltså typ Gud är solidarisk. Och, alltså mina föräldrar är så här, intellektuell vänster.
Mm. Mm.
Och just att min mamma som är arbetare har konverterat det, är ju liksom, det kanske tillhör mer alltså akademiker att konvertera just i romerska katolska kyrkan. Att hon har gjort det är väldigt ovanligt och, alltså, det är mina föräldrar och min syster, det är liksom tre väldigt stora hjärnor.
Mm.
Det har jag har vuxit upp i en väldigt så liberal, kärleksfull ett religiöst hem.
Mm.
Som jag...
Det man tänker spontant är att de två orden inte riktigt går ihop.
Jag vet.
Så att det blir lite tankevurpa här nu. Ja, men verkligen. Mm. För det låter ju som att du kommer från ett hem som har varit otroligt öppet. Ja, och som du säger, liberalt och förstående. Ja. Och sen så pratar du om liksom den
också
religiösa
biten. Också störiga föräldrar, men alltså, så är det ju. Ni har säkert också det. Har ni föräldrar?
Ja, det har vi. Mm. Jag tycker inte de är så stöd. Jo, det kan de ju vara.
Absolut.
Mm. Ja. Jag vill inte börja fundera på det.
Digging deep.
Exakt.
Under huden.
Nästa på min lilla lista.
Det här är så spännande. Jag intervjuar ju folk varje vecka. Och jag menar, jag har ändå gjort intervjuer ofta i 15 år, men det är spännande fortfarande.
Mm. Bara, men du tänker på att jag gyn glasögonen på mig alltid, i speciellt i den här podden.
Jag med. Ja. Jag skojar. Av bara andra anledningar.
Du är ju mamma.
Ja.
Mm. Och du har ett barn som är 4-5 år.
Mm.
Mm. Och då, på den tiden när ni skaffade barn, så levde du i en samkönad relation.
Ja, precis.
Hur bestämmer man vem som ska skaffa barn? Vem som ska bära barnet, menar jag.
Jag tror att det är helt olika från par till par. Mm. Men vi bestämde det för att den andra mamman är äldre. Så testade vi på henne först och sen gick det inte och då tog vi mig.
Okej, okay. Så det var inte något så här, liksom, det var inget svårt beslut för er, utan det gick liksom. Nej. Okej, okay. Och blev du gravid efter insemination?
IVF.
IVF. Och hur?
Ja, var kul.
Mm. Var det? Var det jobbigt?
Har du legat dig till barn?
Ursäkta?
Har du legat dig till dina barn?
Ja. Mm.
Nej, men IVF, IVF är typ som... Alltså
jag vet ju hur IVF går till också.
Ja. Mm. Nej, men jag har riktigt fittig PMS. Alltså.
Mm.
Den jobbiga varianten. Mm. Det är typ som den gånger 100.
Mm. Ja. Alltså själva äggplocket, tänker du då?
Nej, men själva gå på spruta och nässpray. Ja.
Mm. Okay.
Men jag var ju också så jävla peppad.
Mm.
Så att jag...
Hur många IVF-försök gjorde du?
Nej, men jag gjorde bara ett.
Ah, gött.
Mm. Det är väldigt typiskt min son.
Mm. Att det ska gå på första försöket.
Ja, alltså 100% hans stil. Mm. Ja. Lite min också.
Men hur tyckte du att graviditeten var då?
Jag älskar det. Förutom att jag var väldigt orolig för att få missfall. Alltid gick och kollade i trosan. Alltså i 10 månader eller vad man är gravid. Men jag tyckte att det var så coolt. Det var så min grej. Jag var en konung på att vara gravid. Jag var otrolig på att föda barn.
Ja.
Alltså jag är så chockad av mig själv.
Men berätta mer om det. Det vill jag höra mer om.
Nej, men, och, jag menar,
hur blir man otrolig på att föda barn?
Okej, det här är min analys.
Ja.
Och sen får Gyn glasögonen säga vad du tror.
Fakan gick in på förlossningen och ägde förlossningen.
Nej, absolut inte.
Förlöste sig själv.
Nej, det skulle jag verkligen vilja ta och göra.
Ja,
nej, jag tror att jag hade typ inte lyssnat på förlossningspodden. Alltså, vattnet går. Jag hade inte lyssnat på någonting sånt.
Helt oförberedd alltså?
Nej, jag hade gått förut utan rädsla. Mm-hmm. Med en otrolig person som heter Malin som kom hem till oss och som gjorde den. Och hon var så här, ni två kommer ha så jävla kul på förlossningen. Mm. Jag bara, all right. Men du vet, för när man aldrig har fött barn, man fattar ju inte ett skit. Man bara, vadå latent fas? Mm. Vadå 8 centimeter? Vadå, vad fan är det som är öppet? Man fattar ju inte vad det där är.
Mm.
Nej, men jag tror, jag är ingen duktig flicka. Jag har inga kontrollbehov. Det här kommer jag sagt få skit för. Det här är min liksom medianalys från alla kvinnor jag har hört berätta om sin om sin förlossning. Folk med, eller kvinnor som har, nej fan, jag kommer få se alla med skit av detta. Jag tror att det är lättare att inte ha kontrollbehov när man ska föda barn.
Mm.
Och om man har kontrollbehov, det fattar jag, för att det är skitjobbigt att vara kvinna.
Mm.
Trans också, som vissa är, som föder barn. Nej, men jag menar bara att det var jättebra för mig att inte ha kontrollbehov.
Mm.
För att gå in där och tro att man ska kunna kontrollera.
Mm.
Och jag var också så, blir det snitt så blir det snitt.
Mm.
Ja, jag vill ha all smärtstillande förutom sterila
kvaddlar.
Nej, alltså ta bort det.
Ja, gud vad jag kan tänka mig det, för det verkar hemskt.
Mm.
Mm.
Nej, men det är också, alltså, om män men det, skulle vara gravida, ingen skulle någonsin ha kommit på något sånt sjukt.
Nej, men en del tycker faktiskt att det funkar bra.
Ja, men be dem ringa mig. En och en halv person.
Men om det är någon som tycker att sterila kvaddlar är bra, ring Kakan.
Mm.
Men jag måste bara säga att jag tyckte ju att jag hade bra koll under förlossningarna. Mm. Jag liksom är ju inom skrået så att säga. Mm. Hade noll koll. Alltså när de kom in, för jag födde mitt tredje barn.
Självklart har du tre barn.
Hon var 4. Mm. Hon var 4 barn.
Hur gammal är du?
Mm. 1980. 42.
Nej, jag är faktiskt 41.
Och ingen av dem är tvillingar?
Nej.
Men
jag har en tvillingssyster.
Vad gör din man?
Han är ekonom.
Ja, det är inte underklassen. Jo, det är det i och för sig. Som har 4 barn. Men 4 barn, det är helt sjukt.
Ja, men vet du hur det är? Nu var ju mitt i min förlossning här som jag skulle berätta. Men jag ska säga en annan sak.
Ja.
Jag tror att det är så här. dels kommer vi från en stor familj. Ja. Alltså vi har ju fem biologiska systrar och en syster som har vuxit upp med oss. Vi är sex systrar som har vuxit upp tillsammans. Alltså min vision var hela tiden, jag vill bara ha det här stora bordet där alla sitter runt och man ses och det är liv och rörelse. Så här.
Fan vad härligt.
Mm. När jag hade två barn, då kände jag så här, ja men det är mysigt.
Ni är helt okej.
Okay. Ja men ni är liksom, ni är två, men ni är bara två. Mm. Så fick jag min trea och då så kände jag, okej, men nu börjar jag ha min lilla klan här. Men det liksom gick ändå liksom ett helt litet sug i så här, åh, skulle så gärna vilja ha en till. Men jag förstår, det är som en ödmjuk, det kanske inte går, jag är 38 då, 39, så här, det kanske inte går att få fler barn. Jag är ödmjuk och jag kommer inte sörja det, såklart. Men när jag fick min fyra så kände jag mig bara så jäkla nöjd.
Alltså
jag
var, det är också en grej med, ja, faktiskt, om man får säga med straighta, att ni är besatta av att skaffa många barn.
Ja, det kanske är det. Fast, nej, men, för det är väl många som inte har det.
Jag
har
noll barn och är ändå noll besatt av att skaffa många barn.
Men det är bara 30. Nej.
Ja, men bara, vet du vad, det här har att göra med barnmorskor och förlossningsläkare och gynekologer. För grejen är så att, går du med den där lilla, lilla naggande känslan och sen ser du barn som föds till höger och vänster hela tiden och du går upp på BB och liksom man bara går så, du vet, det suger i hela kroppen. Nu, när jag inte har den där känslan, nu kan jag gå på BB och säga, åh gud, här vill jag aldrig ligga igen. Alltså det är så konstigt.
För jag älskar bebisar och barn, men jag är så nöjd med ett. Och det vet inte jag om det är för att det tog så lång tid, det tog 4,5 år från att vi ringde till SÖS till att han kom. Eller om det bara är, alltså jag kan bli så provocerad av att folk tycker att det här med att skaffa barn är en mänsklig rättighet. Alltså om man kollar på så här surrogatmödraskap.
Men tycker du, det stöttar du inte alls. Jag tänker ändå,
nej. Och gud, det är ju verkligen en klassfråga. Nej, absolut inte. Sen har jag
Men det är också någonting som många gaypar faktiskt.
Nej, bögpar, inte gaypar.
Och förlåt, någonting som inte är legal i Sverige.
Ah, nej,
det är inte legal i Sverige. Absolut inte legal i Sverige. Men man kan också,
så jätteovanligt. Okay.
Nej, men jag har kompisar som gjort det. Och jag menar, deras barn är fantastiska. Men jag tycker fortfarande att...
att man köper en annan kropp.
Ja, verkligen. Jag är lite sugen på den. Har du öppnat den?
Ja.
Ta den. Både vi två druckit ur den.
Var den vidrig?
Ja, den var vidrig. Den var faktiskt vidrig. Nu pratar vi om en smoothie som vi har fått här. Men, varsågod. Den var inte god. Men
det kändes som någonting som har gått ut och stått öppet i 5 dagar.
Okej, vänta.
Men testa.
Ja, den går ut om ett tag.
Ja.
Åh, fy fan.
Vi kanske...
Nej,
vi har äcklig.
Men gud, det är typ som att folk har hällt någonting så...
Blandat allting i en...
Och det som fanns i kök.
Nej, den är äcklig. Men vi ska inte säga vad det är för någon, eftersom de kanske ändå har sponsrat någon
men på det här stället. Men obviously, jag tror inte någon har köpt in det där.
Okej. Så du är kung på att föda barn.
Nej, men jag vet inte om jag liksom är bra på det.
Jag tyckte att
men,
du sa det.
Ja, men jag kände... Nej, men jag menar, jag vet inte om jag är... Alltså, vad fan är kriterierna för att vara... Men jag tyckte att det var...
Men kan inte du känna ett sug då att skaffa en till för att du var så bra på det? Nej? Det finns ingen så här att jag vill göra det igen.
Nu ska du få någonting som du kommer tycka bara, men gud vad dystopiskt. Men jag tycker att jag har satt ett barn till den här världen tycker jag är helt sinnessjukt.
För att jag tycker världen är dålig eller för att jag trodde att du skulle vara barn? Nej.
För att världen är helt sinnessjuk. Mm. Och miljöperspektivet. Mm. Och så bara, varför ska jag ha... Jag som liksom kan välja, ja nu kunde jag ju faktiskt välja att skaffa barn. Nej men jag tycker att det är helt, nej jag kan inte.
Så hur känner du kring de som skaffar 4 barn?
Nej men jag fattar.
Alltså om du skulle se mina barn, de är så söta.
Ja, jag förstår det med tanke på hur du ser ut.
Ja.
Nej men klart att jag fattar att man skaffar 4 barn.
Ja. Men vet du vad, jag ska säga en sak, att det där är ju någonting som man tänker, jag har tänkt jättemycket på det, att ska man skaffa 4 barn när världen ser ut som den gör, men så landade jag i, för mig är det så viktigt, jag gör hellre avkall på andra saker, jag slutar resa till exempel.
Ja, precis. Jag menar, och det är ju så här, jag tycker att det är
att du har 4 barn och du får inte mer i dem på en resa.
Alltså grejerna, det är faktiskt jag bara orkar inte ut och åka med det, så då jag slutar resa. Ja men okej, men jag sparar med koldioxid i varje fall.
Det är jättebra. Nej men jag tänker att det är så himla känsligt att prata om sånt. Det är känsligt att prata om det här med surrogatmödraskap. För att när de där barnen finns, då blir liksom diskussionen landar i, då är det som att det är barnen som blir diskussionen, och det är det inte.
Nej.
Jag vill prata om kvinnorna. Och nu när liksom kriget, alltså Rysslands krig mot Ukraina, då är det som att de här stackars föräldrarna som inte får hem sina barn, man bara, är det fokus på västerländska rika människor som ska köpa ukrainska kvinnors kroppar? pappa. Mm. För liksom,
men vem har fokus på det? Har ni läst det någonstans?
Ja, jag har läst hur mycket som helst.
Ah, okay. Det finns ju helt otroligt.
Ja. Och det är ju, och de här barnen ligger, nej, fy fan. Men människor är ju liksom, vårt kapitalistiska samhälle tillåter ju folk att vara egocentriska, såklart, och kunna liksom konsumera både det ena och det andra. Mm. Nej, men jag ska också säga en anledning till varför jag, alltså jag födde barn när jag var 36. Mm. Och en anledning nog också varför jag inte skaffade till barn är för att jag är rädd. Jag är för rädd för att få ett sjukt barn eller ett barn som dör. Jag har haft några omkring mig som har förlorat sina barn väldigt sent.
Alltså i graviditeten.
Ja, och det är ju liksom så djupa sår, och det har drabbat mig väldigt mycket. Mm. Och jag tror att det finns kvinnor som aldrig tänkt tanken på att få ett missfall eller att det ska hända dem.
Tror du det?
Ja, verkligen. Mm. Och för mig är det så nära. Mm. Och jag menar, du har ju det.
Alltså jag var jätterädd under mina graviditeter.
Ja, men du är ju egentligen också i skråt.
Mm. Mm. Ja, precis. Jag har ju sett ett och annat.
Mm.
Mm. Och vet hur det var faktiskt, alltså det var faktiskt någon, en kompis med mig som var så här, ja gud, jag ska på så här rutinultraljud, och jag bara, lycka till. Hon bara, va? Jag ska bara kolla liksom, om det är en pojke eller flicka. Jag bara, no. Du ska kolla på så mycket saker.
Men jag tänker så här, är det inte också en försvarsmekanism att inte gå runt och tänka på allting som kan bli fel hela tiden?
Men jag bara tänker, alltså, vissa människor har aldrig upplevt någonting i sitt liv. Mm. Ingen förlust. Eller, jag tror, det har varit så nära in på mig det här med barn som dör i vecka 40. Vecka 33, jag har gått på begravningar med sådana små kistor, alltså det är så, och jag orkar liksom inte det, och nu har jag ett barn och det är liksom Sveriges mest bortskämda barn.
Fattar.
Ja. Han går runt där, han är så gullig sen.
Ja, så gulligt. Ja. Get money, baby.
Under huden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag måste bara också en annan beskrivning av dig som jag läste. Alltså, det var så mycket fina grejer om dig. Nu känns det som att jag håsar dig. Men det var faktiskt
slicka kakans röv.
Ja, men alltså,
Ruben är nog inte mitt område.
Du är inte hennes område ändå. Nej, men vadå? Jag blir jätteglad för det. För att jag vågar aldrig ens googla mig själv. För att jag är så rädd för allt.
Nej, det här är det som kommer upp när man googlar dig. Alltså, kvinnor, beskrivning. Kvinnor och hbtq-rättskämpe. Under åren som gått har Kakan fostrat en hel generation feminister och hbtq-are, och Sverige skulle idag inte se ut som det gör utan henne.
Va?
Mm. Ja.
Vem har skrivit det? Var det Kakan själv?
Nej. Jag tror att det var... Men blev du lite rörd?
Ja, jag blev jätterörd.
Ja, men visst var det fint? Jättefint. Jag fick lite rysningar när jag läste. Jag tror att det är Edvin
Törnblom
som har skrivit det om dig.
Ja, det var kanske från podden Kom ut.
Mm.
Välkommen ut.
Ja, någonting sånt. Precis, det var det.
Vad fint, jag blir jätterörd.
Så, men du, Kaka, nu kan du ta fram dina googlingar på mig och, så här, och bara alla fina ord som ska...
Nej, det är fyra barns mamma som... Men vadå, du har en tvillingssyster.
Jag bor också på Lidingö.
Wow, that's pretty hard.
Ja, that's hard. Alltså, förstår du.
Jag har gått på skolan.
Har du gått på skolan där?
Ja, men alltså på Nyckelväxtskolan.
Ja, just det.
Ja. Mm.
Jag har en tvillingssyster som är vi är identiska, så hon är min enigstvilling. Och din storsyster Lydia också. Jag får inte glömma att det också är din syster.
Alltså ofta är det ganska mycket fokus på Helenas familj, och sen kommer Helena på att vi är samma familj.
Ja.
Ja. Nej, men vänta lite. Men nu frågar hon om inte jag hade en tvillingssyster.
Men är inte det, alltså, tänk min lilla syster. Alltså jag, för fan stackars henne.
Ja, tack. Ja. Men snälla.
Tänk oss skuggan.
Du försöker skapa en skugga.
Nej, nej.
Du har precis sagt att du går i skuggan.
Nej, nej, nej.
Vad jobbar hon som?
Hon är advokat. Ja, jurist.
Men gud, vad är det med? Var är ni uppvuxna?
Vi är faktiskt på landet i Näsulta.
Mm. Var ligger det?
Mellan Eskilstuna och Katrineholm.
Lägg av. Mm. Är det Sörmland?
Sörmland. Med riktiga landslag. Men du hade, har du skaffat ett hus i Sörmland?
I Sörmland.
Ja, vart då? Var Sörmland?
Säger ni Södermanland?
Sörmland. Nej, Sörmland.
Jag ska fatta att det var så för kanske ett halvår sedan jag förstod att Södermanland och Sörmland var samma sak.
Britta, men vart har du skaffat ditt hus?
I... Ja.
Ja. Hälleforsnäs, Näsulta, Gnesta,
Mariefred,
någonstans. Jag vet inte säga riktigt vad det är. Ja, det är utanför Gnesta.
Ja, det är det. Ja.
Okej. Det är inte långt från oss. Där har jag varit och tävlat när jag ridit.
I vilken sport?
Ridning.
Dressyr. Vad kul. Mm. Ja. Känner du att du har bra gynekologisk koll?
Alltså, jag har ju gjort min ST genom podden här nu, senaste 22 avsnitten som vi har släppt.
Ja.
Så jag kan ändå svara på några områden som är mina.
Låt dig svara och sen kan jag fylla i om det behövs.
Okej.
Okay. Mm. Okay. Jag har ju så många kvinnliga följare.
Mm.
Och då undrar jag, den här är så himla bra. Om man känner, det är också så att jag har alltså redan svarat på den här frågan, så du behöver inte svara på den.
Nej,
om man känner en liten hård knöl inuti fittan, är det cancer? Och då skrev jag, nej, det behöver absolut inte vara, förmodligen inte, men du ska kolla upp det.
Mm. Jättebra. Det där hade jag svarat också. Mm. Ja, jättebra, ni båda godkända.
Ni är båda certifierade.
Mm. Ja.
Så som att det heter det.
Vi går härifrån med ett litet examensbevis.
Precis. Mm. Jag vill veta allt om varför PMS blir värre vid 40. What the fuck?
Mm. Den här kan du ta, Helena.
Ja. Alltså,
hur är din PMS?
Obefintlig. Vad jag vet. Men jag
alltså,
har...
Men, om man är, det vet man.
Ja, men då är jag nog obefintlig.
Oh.
Men jag vet inte om det är hjälpt av... Jag har ju min rena spiral, så jag har ju inte...
Jag med!
Mens, typ aldrig haft någonsin, så jag vet inte ens om min kropp funkar.
Men
som
du har ägglossning.
Ja, but don't know about
alltså,
it.
Alltså, när du har ägglossning, blir du kåt och så då?
Alltså, jag vet, jag har ingen koll på när den är. Och jag märker nog inte någonting. Hur, så antagligen har jag
någon... en syster som är gynekolog och du har en typ en... Nej, det
nej, men jag har inte haft
du har inga hormonella problem och därför har man ingen koll.
Jag har Mirena. Hon är en riktig liten fitta mot mig. Nej, men alltså, jag blödde typ så.
Sjukt snäll mot mig.
25 dagar, första månaden.
Ja, men sen då?
Nej, jag, nu blödde jag kanske 6. Haft den sen i september.
Men blöder du varje månad? Se,
du kommer bli typ...
Nej, jag kommer inte ta ut den.
Nej,
men du, blöder alltså,
du
varje månad?
Typ i blödningsfri.
Okay. Jag blev i och för sig det direkt.
Men kan jag få säga en sak om Mirenas spiralen då? Det är så här, har man en liten blödning normalt, om man är helt fri från hormoner, alltså man har en liten blödning, då kan man bli helt blödningsfri.
Ja, det var mitt livsmål.
Mm. Mm. Har man en riklig blödning...
Det har jag.
Mm, då blir man inte blödningsfri, tyvärr. Men man kan få, man får en otroligt reducerad mängd. Mm. Så att de alla jo, vänta, på sikt, du har inte haft den så länge. September, oktober, november. Alltså, du får vänta lite till.
Räkna fingrarna. Ja.
Nej, men alltså, du kom...
Nej, men alltså jag har tålamod satt den på, för att jag menar, den ska ingenstans.
Nej.
Jag satte in den för att jag inte ville ha mens.
Mm. Men du får nog ha lite tålamod.
Finns det något annat man annars ska byta till som också tar bort mensen?
Nej,
det är det. Okay.
Och jag är också 40 plus, så då har man inte koppar.
Nej, och då kommer det bli...
Hallå, gynekolog! Nej, men nu såg inte ni att jag tog som en låtsastelefon mot örat. Men jag skulle säga att min förra mens, om ni alla som lyssnar på de här poddarna vill veta det, så hade jag mycket mindre. Men jag har också fått, jag äter sån tran...
Cyklokapron.
Precis.
Tranexamsyra. Men du kommer, den kommer fortsätta jobba till din fördel.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Så att ha kvar med den här spiralen. Jag förstår att du inte kommit ut den, men alltså ha tillförsikt att det är... Du kanske inte blir helt blödningsfri, men det kommer bli definitivt mycket bättre än vad det är utan.
Mm. Lite bättre med PMSen också. Men varför blir det värre?
Jo, så här. Vi vet att kvinnor runt 40 har värre PMS än kvinnor som är yngre. Exakt varför, det tror jag faktiskt inte att man vet med säkerhet. Men man tror att det är mycket faktorer runt omkring som gör att det är väldigt... det är ju rätt stökigt kring kvinnor runt 40. Man jobbar rätt mycket. Alltså, man jobbar jättemycket. Om man tittar på dig nu, så här, du jobbar jättemycket. Du far från ditten till datten. Du håller på med din telefon för att det ringer och sms hela tiden.
Man gör ju det vid 35 också.
Jo, men det kanske inte är så här 40 direkt. Men om man jämför med liksom en 17-20-åring och du har barn och man ska hantera allting som är kring det. Alltså det är rätt mycket runt omkring.
Men då undrar jag en sak. Alltså min mamma har haft jättemycket sådana besvär. Det är, jag visste att jag skulle få det.
Mm.
Brukar du ibland tänka så här, och det här går ju egentligen helt mot mig, för jag är inte så biologikåt, om man säger så. Men nu tänker jag bara så här, okej. Okay. Vi är på fucking savannen. Vad vill den här PMSen mig? Den vill typ att man ska vara så här: ser jag en kille till, då skjuter jag en björn och äter upp den. Alltså att man är så här, jag orkar inte med. Att man bara man ska bli på dåligt humör, bara låt mig vara.
Nej. Det här, alltså, nej.
Du tyckte inte alltså, att det var en doktorsavhandling?
PMSen är, det är väl, det är inte det en effekt av att vi har mycket ägglossning
jämfört med förr i tiden? Ja, men det måste ju vara till, jag vet att du är vetenskaplig.
Allting har inte en naturlig funktion. Alltså, jag kan inte svara på varför man har PMS. Det känns helt ologiskt. Det är så dåligt. Men,
varför har jag till exempel en sån härligt stor rumpa?
Ja, men det är ju för att män, eller då kanske kvinnor, ska gilla dig, eller? Som babianer.
Jag vet inte.
Babianer har ju... Nu kommer vi från ämnet. Nu går vi tillbaka på PMSen.
Okay.
Nej, men...
Fan, vilken konstig liknelse det var.
Babianer, men de har ju en stor sån här skärt för att de ska bli gillade, är det inte det?
Jag vet inte.
Du var så låg, va? Du var så låg och gynekolog. Nu är det mycket gissningar.
Okay. Men kan vi gå tillbaka till det, Kalla?
Men kan vi gå tillbaka till, Helena, att från att ändå ha pratat med sjukt mycket läkare nu, det jag tar med mig, det är så här att tanken var ju inte att vi skulle ha mens varje månad i hela vårt förtida liv. Utan vi skulle vara gravida ungefär varje år. Mm. Så att du har upp till, vad var det, så här, genomsnitt 15 menstruationer på ett helt liv.
Ah. Du fucking driver!
Det här innebär ju att såklart en massa sjukdomar kopplat till att du har mens alldeles mycket mer ofta än vad du ursprungligen skulle ha tillkommer. Typ endometrios, PCOS, menssmärtor, PMS, som vi idag kan behandla. You're welcome.
Men alltså, vänta. Alltså,
så det finns ingen naturlig förklaring.
Då måste man också ha, då undrar jag, då borde ju... Då tänker jag, då borde det finnas mer män än kvinnor, för då borde ju så många då borde ju Gud då ha räknat, jag vet att ni inte tror på det förmodligen, men att det är så här, då borde man ju, har ju Gud ha så här, ja, det är så många som kommer dö i barnsäng eller dö när de är gravida, att man, det ska sorteras ut.
Männen är ju ute och jagar på savannen och dör också.
Ja. Med sina dicks.
Men det är sjukt intressant ändå att det är typ 50-50 i världen.
Men det föds fler pojkar, men de dör mera i krig och olyckor och diverse grejer. Nu, det där var inte helt vetenskapligt belagt.
Den här podden är ganska ovetenskaplig den här gången, skulle jag ändå säga. Men det är mest jag som håller med nu också.
Jag har också fått många frågor om klimakteriet och förklimakteriet. Och det frågas, vad... Jag vill veta första tecknet på klimakteriet eller förklimakteriet. Kan man göra någonting för att liksom preppa, för att det ska bli lindrigare? Det är många frågor i en fråga.
För det första, alla får ju inte problem med klimakteriet. Det finns ju de som seglar igenom den jättefint. Har man då en mirenasbra så kanske man knappt vet om att man är i klimakteriet. För att det första är ju kanske att mensen blir oregelbunden. Och när mensen blir oregelbunden så kan man börja fundera på, är jag i liksom börjar närma mig klimakteriet? Men en del får ju bara att man känner sig håglös, trött, lite ledsen, att man inte har samma energi som tidigare och så vidare. Så att det kan,
och det
liksom
kan
bara
komma i vilken ålder som helst.
Ja, det kan komma, liksom tidigt, men från 40 uppåt, medeltid, liksom i medeltal.
Medeltiden. Järnåldern. Stenåldern.
52 års ålder är liksom, om man säger så här, det som, det är den, vad säger man, medeltiden för när kvinnor hamnar...
Alltså det heter absolut inte medeltiden. Snittet,
tack. För när kvinnor har sin senaste, sista mens.
Snittet betyder någonting annat för dig som gynekolog.
Nej, men medeltiden också någonting annat. Det är en tidsålder. Det är inte det jag menar. 52 års ålder.
Det är Helena. 52? Wow. Alltså,
då har man sin sista mens. Men klimakteriet är liksom tiden runt det. Men liksom, om man tänker
jag
så här,
är inte sugen på klimakteriet.
Är du inte?
Hur gammal är du, Kakan?
40.
It's coming for you.
Yeah.
Mm-hmm. Men alltså, det...
Nej, men jag har... Man får också alltså, mina hormoner det är så fucking känner jobbiga redan.
Men du får fråga en sak då. Då har ju du... Nu har vi pratat om att du har PMS. Mm-hmm. Vad har du för behandling för PMS då? Du har ju noll behandling.
Jag har Mirena. Jag har dubblat min dos antidepp.
Okej, sorry.
Som jag glömt ta 2 dagar i rad.
Ja. Ja, men då har du ju lite behandling, ja.
Okay. Och så hjälper men det ju jättemycket att träna och liksom... Mm.
Träna och undvika alkohol, som du säger. Yes. Leva bra, äta bra, allt det där. Sova 8 timmar per natt.
Men
det är exakt samma sak under klimakteriet. Alltså att försöka leva så hälsosamt som
och
möjligt.
Och sätta henne på en hormonbehandling, eller?
Absolut. Mm. Om man inte får tillräcklig effekt av att liksom leva bra, då är hormonell behandling.
Men alltså, är inte det också lite godtyckligt? Leva bra? Vilken kvinna kan leva bra?
Jo, men alltså så här. Om man mår så dåligt av sina klimakteriebesvär, att man inte kan sova, man kan inte, alltså man känner sig inte som att man har bra livskvalitet, då är hormonell behandling superbra och effektivt.
Och vad är hormonell behandling?
Alltså östrogen och gulkroppshormon. Mm. För det som är jobbigt under klimakteriet, det är att hormonerna hoppar upp och ner, för äggstockarna håller på att lägga av, men de liksom producerar fortfarande lite oregelbundet med östrogen. Ja. Och om man då lägger till en hormonbehandling som man har liksom en jämn dos, då kan de lägga ner lite, alltså utan att det hoppar så mycket. Sen så kan man trappa ur den där östrogenbehandlingen på sikt, och då är det på en stabil låg nivå, och då har man inte de här klimakteriebesvären som man har, utan det är just perioden när det hoppar upp och ner som det är så himla jobbigt. Svettningar, vallningar, man sover dåligt och allt det där. Ja, fast det, alltså det är säkert jobbigt. Jag har ju såklart inte gått igenom det, men det är också, alltså 30% märker ingenting, och ungefär 30% har
jättebra. Men gissa om jag kommer tillhöra de 30%.
Jo, men det kommer du kanske alltså, göra.
Det har vi inte spekulerat.
Du kan få komma till mig, och jag lovar att jag inte ska diskriminera på något, men några frågor, diskriminerande frågor.
Nej,
lovar.
Det tror jag inte heller. Nej. Men jag menar att, jag menar, det är så här, de allra flesta får inga blödningar med rena. Här kommer don't go chasing waterfalls. Nej. Please stick to the flood of the blood between your legs. En känd R&B-låt.
Ja.
Under huden.
Jag har många kompisar med endometrios. Mm. Eller som folk i branschen säger endo.
Mm.
Varför rekommenderar alla gynekologisk spiral och p-piller som enda hjälp mot endo?
Varför de aldrig gör det?
Alltid.
För att det som vi vet är mest effektivt, och då endometrios är ju när man blöder och blodet pressas bakåt genom ägglenarna ut i buken. Den här blodet och den här slemhinnan då som är endometriet, alltså det inställda på slemhinnan, det är den man blöder ut när man har mens.
Mm.
Den pressas då ut i buken och det blir som klister i buken. Ja, det gör den. Det gör den säkert hos alla kvinnor mer eller mindre, men de som har endometrios får en väldigt inflammation av den här slemhinnan och endometriet i bäckenet.
Varje månad?
Mm. Och då gäller det att ta bort mensen. Och det gör man med hormonella preventivmedel, alltså, eller hormonella behandlingar. Det kan vara då
man kan spiral... kunna operera ut grejer då?
Alltså operera bort livmodern då? Jo, kan man göra. Men det är ju en otroligt stor... Nej, men det är så stor omständlig operation för någonting som kanske kan bli perfekt bra med p-piller eller en spiral.
Men vad tänker man annars att det ska finnas för behandlingar?
Ja, men alltså det är ju det. För jag tänker att då menar man så här, ja, men typ kost och...
Nej, jag tänker bara att det är kvinnor som är missnöjda med att det inte finns mer forskning. Mm-hmm. Att det är så här, jaha, nej, men det här är en kvinnosjukdom och vi ska nöja oss med det här. Jag vill inte ha hormoner.
Nej,
men det kan men det... vi väl överens om att det behöver forskas mer på kvinnosjukdomar
överhuvudtaget. Hur, men som det ser ut nu, så det man måste göra är att man måste ta bort mensen.
Mm.
Och det mest effektiva sätt som passar dig, det är det man ska välja. Sen finns det liksom olika grejer man kan göra. Och det finns olika, men allting har ändå med hormonerna att göra.
Mm.
Och sen såklart antiinflammatoriska läkemedel mot smärtan. Och för att minska och dämpa den här inflammationen i buken.
Men vad är det som växer där inne?
I livmodern?
Ja.
Det är alltså livmoderslemhinnan.
Växer ut varje menstruation?
Alltså den pressas ut bakåt genom, alltså som en retrograd, istället för att den bara kommer ut genom liksom,
som vanlig mens, som så vanlig, går den bakåt.
Exakt, så går den upp bakåt, ut genom äggledarna.
Så blir det inflammationer.
Och så hamnar den i bäckenet eller buken och sätter en sån små härdar, liksom sån små inflammatoriska härdar på, det kan vara på tarmen, på blåsan, på ligamenten.
Och så växer de ihop lite grann. Och så gör det ont när man går. Och så här.
Det är en hemsk sjukdom. Ja. Man måste stoppa den i tid.
Och det är så här var tionde kvinna
som har det. Och kvinnor som är så himla liksom, vi är så himla vana vid bara, vi har ont, går runt där. Jag tänker att det är många som inte ens vet om att de har det.
Nej. Men har man mensvärk...
Var det inte att det tar genomsnitt 8 år att få diagnosen att man har endometrios?
Mm. Mm. Okay. Men har man mensvärk så tycker jag att... Alltså, om man inte har någon sjukdom som gör att man inte kan stå på preventivmedel, så är det så också... Kombinera det p-piller, alltså p-piller som innehåller gulkroppshormon och östrogen, alltså vanliga p-piller. Det finns så otroligt mycket bra hälsofördelar med dem. Om man käkar p-piller mer än 10 år från ung ålder, alltså från alltså 20 eller något sådär, då minskar man risken när man blir äldre att få äggstockscancer, livmodercancer, tjocktarmscancer.
Wow.
Genom att äta det i unga år. Så att det finns liksom stora, stora hälsofördelar förutom de, de som man är precis får precis just nu. Det vill säga att man slipper mensen, man slipper smärtan, man slipper bli gravid om man lever i ett heterosexuellt par, slipper man bli gravid och behöva göra en abort om man inte vill ha det barnet och så vidare och så vidare. Så förutom alla fördelar som man har just nu så har man ju också fördelar då på sikt. Och det pratas alldeles för lite om de hälsofördelarna man har av att käka kombinerade p-piller.
Ja. Jag tänkte faktiskt på det när du sa att du hade fått frågan om du hade ätit p-piller när du går till gynekologen eller till barnmorskan och att du blir förbannad över det, så att man antar att du lever med en man då, eller någon av ett motsatt kön. Men jag tänkte direkt att det är också för att det finns alltså, nu var det inte så i det här fallet, obviously. Nej. Men att det finns så mycket hälsofördelar med att äta det. Även om man inte lever i en relation med en man eller motsatt kön, så kan man
men jag tycker att det är rimligt att fråga en tjej som lever med en annan tjej så här, har du hormonella liksom preventivmedel för att det är
men
bra
för
andra
grejer? Men jag visste inte att jag levde med en tjej. Alltså hon bara antog att jag var straight.
Ja, men precis. Så att det var ett dåligt exempel att ta upp. Men det var min poäng, att det finns fler liksom, anledningar till att ha preventivmedel än att bara inte vilja bli gravid.
P-piller har ju väldigt dåligt rykte. Jag tänker att det är så många som har dålig erfarenhet av det och tycker att det är...
Ska slå hål på 2 minuter?
Ja.
Det ena är att... eller 3 egentligen så här... Man blir skitdeppig av p-piller. En del blir det. Men väldigt många tror att de ska bli det. Och man har hört att ens kompisar blir det. Och därför så blir det en väldigt psykologisk grej när man börjar käka p-piller. Då gjorde man en studie förut på Karolinska där man lät tjejer äta p-piller också, och den andra gruppen, man lottade liksom. Så den här grupp A fick äta p-piller och grupp B fick äta sockerpiller. Och så blev man tvungen att skydda sig mot graviditet om man levde i en heterosexuell relation. Och de tjejerna visste ju inte vad de käkade. Och de blev typ lika deppiga. Det var lite högre deppighet i p-pillergruppen än i sockerpillergruppen. Och vad kan vi liksom läsa ut av det? Att förväntan på att vi ska bli deppiga av p-piller är ganska stor. Och när man käkar p-piller, många tjejer är ju kanske 20-årsåldern, så man, humöret går liksom upp och ner och det händer saker.
De här kassa pojkvänner.
Ja, till exempel.
Och man vill ha en förklaring till varför man mår piss.
Och om man liksom blir man deppig, för en del blir ju det. Blir man deppig, då blir man det inom den närmsta tiden efter insatt p-piller. Så man kan liksom inte tänka att om man 2 år senare blir deppig, att det har med p-pillerna att göra. Så, och sen det andra är sexlusten. En del upplever minskad sexlust. Byt då preventivmedel. Alltså byt p-piller. Det finns andra sorter av östrogen och gulkroppshormon i andra p-piller som gör att man kanske inte får en minskad sexlust. Och man kan inte säga innan vem som får en minskad sexlust av just det här p-piller eller om man ska byta till det här p-piller.
Fast det Helena Kopp-Kanner sa som hon hade kommit fram vid en läkare som vi haft med i podden. Hon sa att det som studier har visat är ju att man får en lägre initiativförmåga att vilja ha sex. Alltså du känner dig mindre kåt. Men när du har sex så har du lika mycket sexlust som innan.
Men då kanske man kommer mer sällan dit.
Ja, om du inte har en partner som då partner. Driver på i så fall.
Shot sex.
Och det tredje också är att man tror att man går upp i vikt av p-piller. Och det, men det är inte sant. Och det har man gjort tydliga studier på. Däremot så kanske man börjar käka p-piller och samtidigt gör man andra liksom livsstilsfaktorer liksom ändringar som gör att man, du vet, om man har en partner, om man då skaffar barn i en sån relation, eller skaffar p-piller just av den anledningen, så är det kanske då att man är mera hemma. Du vet,
kolla på filmer, men det måste väl ändå ha varit så att vissa som har ätit p-piller har gått upp av dem?
Inte av dem, man går upp av att man käkar.
Ja.
Inte av p-pillerna. Du går inte upp i vikt av p-piller.
Okay,
så det är 3 grejer som jag ändå säger. Så endometrios, ha en hormonell behandling och var inte så rädda för det. Det är bra. Det finns de som inte kan ha det och de ska inte ha det, men många klarar av att ha det.
Cool. Det är någon som undrar, om man får mindre blödningar när man tränat, vad gör man då?
Vänta, mindre, alltså blödningarna blir i mindre mängd av att träna.
Mm.
Det är väl bra då. Eller?
För att hon tränar för mycket då? Eller vad tänker du? Att mensen uteblir?
Nej, det har hon inte skrivit. Nej. Men jag vet att hon tränar mycket. Hon tränar varje dag.
Hon tränar varje dag. Alltså, så, om man tränar väldigt mycket så kan man ju få...
Alltså, lugn. Hon är inte liksom...
Inte maratons.
Nej.
Jag vet, det finns säkert en bra förklaring till det. Jag kan inte det svaret. Men det låter ju bra, tycker jag.
Skönt. Mm. Men om du liksom har små mellanblödningar eller utebliven mens, kan du ju kolla upp det.
Ja.
Gynkakan talade
sig. Nej, du anar inte. Mm. Hur ofta stöter ni gynekologer på Aschermanns syndrom?
Mm. Ibland, inte så ofta.
Kan vi förklara vad det är?
Aschermanns syndrom är när man får ärrbildning inuti livmodern som gör att liksom håligheten i livmodern, där den här slemhinnan sitter, att den försvinner mer eller mindre. Att framväggen i bakväggen, eller framväggen i livmodern växer ihop mot bakväggen. Så att liksom, ja, rummet i livmodern inte, det finns inte kvar. Och det leder ju till då, till exempel mensstörningar. Det leder också till att man inte kan faktiskt bli gravid. Mm. Så är det på det. Det förekommer ibland efter skrapningar. Det förekommer ibland efter kejsarsnitt. Men det är ganska ovanligt.
Mm.
Och jag har faktiskt träffat patienter som har haft Aschermanns syndrom, där man har gått in och löst de här sammanväxningarna och sen blivit gravida. Så att, får man den diagnosen, så kan man också söka hjälp för det.
Nice. Mm. Jag har en fråga.
Mm.
Alltså, jag upplever, och många med mig, att man har en så mycket starkare fitta efter man har fått barn vaginalt. Och,
starkare på vilket sätt då?
Nej, men liksom...
Alltså att du känner musklerna? Alltså att du är mer, ja, mer känsel typ?
Ja, och att det är många av mina kompisar säger bara, men samma här. Att man liksom är...
Känner du det, Helena?
Nu, jag har ju bara fått...
40 barn.
Nej, jag har bara fått ett barn vaginalt. Ja. Barn och snitt.
Mm. Men kockan också bara fått ett barn.
Ja, nej, alltså, jag känner det liksom brukar att vara precis tvärtom. Att man känner sig jättesvag.
Ja, men alltså, jag känner mig så stark och liksom kan kontrollera mitt underliv, höll jag på att säga, på ett annat sätt. Liksom.
Ja, men du kanske lär känna det på ett annat sätt.
Nej, men alltså, jag var well known med mitt underliv innan också.
Mm.
Okej, men det är liksom inte...
Nej, det brukar faktiskt vara precis tvärtom.
Mm.
De allra flesta känner nog att man har en viss svaghet i underlivet. Brukar efter
man inte få problem med inkontinens och sådär.
Mm. Men det kan jag också, om jag hoppar mycket studsmatta.
Mm. Mm.
Men varför tror du att det är så hos mig?
Mm. Alltså,
om du lägger det här så kan vi ta en titt.
Precis. Och så kommer vi ha rörligt material också.
jag tycker att det var bra, tänker jag.
Ja.
Vad
skönt. Jag är väldigt nöjd.
Ja, skitbra. Mm. Du kanske inte fick några stora bristningar eller problem.
Jag fick ändå lite bristningar.
Har du knipt mycket?
Nej!
Nej, då vet jag inte. Du är ett medicinskt under då, Kakan.
Mm.
Det var väl ungefär bara det jag ville höra.
Det brukar vara kanske lite tvärtom. Att man känns lite svagare.
För jag tyckte att det har man ju hört, att man blir liksom lite slappare och inte så mycket kontroll. Men sen har jag också pratat med flera väninnor som säger samma sak.
Mm. Ja, alltså, och slappare, jag vill inte heller att man, folk som har inte fött barnen, att man ska tro att man går runt och känner sig jätteslapp liksom, efter en vaginal förlossning. För så är det inte. Precis.
Nej, men kolla på mig.
Ja.
Första gången jag kissade efter att jag fött barn. Det var, alltså, det var som att hjärnan och underlivet bara... Hello.
Kommunicerade inte. Bara,
alltså jag försökte verkligen. Jag bara, nu ska jag kutta min kistråle.
Ja, gick inte.
Jag bara, skämtar. Jag bara, hallå? Nej, den var helt ointresserad av den sortens kommunikation. Mm.
När kom du tillbaka det?
Nej, men ganska snabbt. Ja. Jag fick också mens efter 6 veckor.
Aha. Ammade du?
Är det snabbt?
Jag ammade 20 minuter.
Mm.
Min son bara... Han var helt ointresserad.
Ja, men en del gör ju precis tvärt. Alltså då precis att du bara kissa. En del kan ju inte kissa alls efter förlossningen. Så det kan vara lite bara delarna faktiskt.
Gör då?
Ja, men då får man ha kateter några dagar ibland.
Så man löser själv?
Ja, men och det brukar liksom återhämta sig.
Ah, okay.
Den där akuta fasen brukar återhämta sig. Sen kan det vara en del som får kissbesvär efter förlossningen. Men då får man uttala sig, man kan inte uttala sig på BB om det liksom efter 6 timmar. Nej. Eller efter en dag.
Men jag tycker generellt att det vi hör mycket är att... Oh, man spricker så jävla mycket, allt är piss och skit efter förlossningen. Vad vet du vad, för många så blir det lite bristningar och det går bra.
Man får, jag tycker det är härligt att du säger det, för det, vi gynekologer, vi håller på att tjata om det precis hela tiden. Men de som uttalar sig liksom i sociala medier, så här, det är ju sådana som inte är nöjda, man ska ju komma ihåg det. För att,
jag är jättenöjd.
Så underbart att höra.
Men alltså, nu känns det som att jag har pratat i 1000 år.
Ja, men det
Vi måste
kan vi ha gjort, vi avrundar. Ja.
Mm. Men Kakan, det här var så kul.
Det var sjukt. Jag har så mycket mer att prata om.
Ja. Det kan vi inte göra om det här då?
Jo, 100%. Mm. Så härligt, också så imponerad av dig, ekonom / gyn. Mm. Och gyn som kan mycket. Mm. Gud, vad härligt. Var jobbar du någonstans?
På Danderyd.
Där födde ju jag barn.
Är det sant?
Ja.
Ja,
vad härligt. Ska jag säga vad min barnmorska heter? Ja. Pia.
Ah, ja.
Alltså Pia. Mm. Jag älskar dig. Mm, jag sa härligt. Det till henne.
Känner du Pia Hilla? Ja.
Alltså hon är... Och det är så kul, för varje gång man träffar någon där så de bara, ja, Pia.
Ja.
Kakan, tusen tack för att vi fick snacka med dig.
Tack, men tack för att jag fick komma så till härligt. Er och min podd. Jag heter Kakan Hermansson.
Jag heter Helena Lagerkrantz. Grafen Lagerkrantz faktiskt.
Jag heter Lydia Grafen.
Ja, men ni har liksom på underhuden och...
Oj, inför det.
Oh my god. Vilken fusion.
Fusion. Okej, hej. Vi ses.
En podd från Aller Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.